Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är en av Ottesångs texterna från Kolosserbrevets tredje kapitel, verserna 1-4, som lyder i Jesu namn. Då ni har alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet, tillsammans med honom. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I den här texten förknippas påskdagens jubel med den kristnes jubel över frälsningen och särskilt med sikte på den yttersta dagen när vi ska få möta Herren i den eviga härligheten. Och den här texten innehåller en förmaning att vi ska iaktta ett annorlunda perspektiv i våra liv än det gängse i världen. Utgående från Kolosserbrevets undervisning om dopet i det andra kapitlet, om dopet i gemenskap med Kristus i hans död och uppståndelse, begravning och uppståndelse, förmanas vi att söka det som är där ovan. Vi ser här en skarp åtskillnad mellan den gamla människans och den nya andliga människans sätt att se på tillvaron. Den här skillnaden ska finnas mellan kristna och världen. Och fast den ofta är dold här på jorden, så ska den bli uppenbar på den dagen när Jesus kommer tillbaka. Fast vårt liv är dolt med Kristus, som Paulus skriver, kan den här skillnaden ändå ses i vårt yttre beteende. Som kristna fröjdas vi över att få fira uppståndelsehögtiden. Den största av alla högtider, livets seger över döden. För världens människor är påsken kanske mest några extra lediga dagar. Skillnaden blir särskilt markant vid begravningar. Där en kristen dör och blir begraven finns sorgen och saknaden med. Men grundtonen är ljus. Glädjen över att en Jesu lärjunge har fått flytta bort från mödor, sorg och lidande till den eviga härligheten hos Jesus. En kristen begravning blir därför något av en fröjdefest mitt i den sorg som vi upplever då vi måste bryta den jordiska gemenskapen. Och här är påsken, uppståndelsen, den drivande kraften. Grunden för vad som är synligt för världens ögon och det osynliga ska vi utveckla som vårt huvudtema idag. Vi har dött och uppstått med Kristus. Hur kan Paulus säga att vi har uppstått med Kristus? Är det inte någonting som ska ske först när Jesus kommer tillbaka? Vi har uppstått. Vi ska stryka under allra först att det budskap som förkunnas genom den uppståndne går ut över hela världen. Det beskrivs väldigt och framställs väldigt bra i många påsktexter, även om det inte görs just i den här texten. Precis som alla människors alla synder var i Jesus på korset, så att hans död var en död för alla syndare, så kungörs genom hans uppståndelse en rättfärdiggörelse för alla människor i honom. Kvittot på alla människors, att alla människors alla synder är betalda, får vi i Jesu uppståndelse. Det här är det centrala i det kristna budskapet. Vi predikar att det inte finns någon åtskillnad, att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud förkunnar en rättfärdiggörelse av tro, det vill säga att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och att Jesus ska låta honom uppstå på den yttersta dagen, till evigt liv. Men vem ser? Vem tar emot budskapet? I långfredagens predikan hörde vi om hur vi är motsträviga, döda i oss själva, så att vi inte förmår tro. Och vi har sett det här också i lärjungakretsen. I evangelietexten hörde vi också, de hade inte förstått, de hade inte trott. Men först när de såg graven var tom, då trodde de. Lärjungarna måste ha varit bedrövade, djupt förtvivlade, bortom vår förmåga att förstå, när de bevittnade Jesu död på korset. Jesu fiender triumferade. De trodde att man nu hade gjort slut på sitt problem med honom som påstod sig vara människosonen. När Jesus uppstod visade han sig inte för sina fiender för att triumfera inför dem, utan för att trösta sina lärjungar. Och det här gjorde han väldigt stillsamt, lite efterhand. Kvinnorna vid graven fick höra av ängeln att de ska gå till hans lärjungar, och de ska särskilt gå till Petrus. Han som hade förnekat Jesus så kändligt, han behövde verkligen tröstas. Han måste ha burit på en sorg långt värre än de andra. Och Jesus hade omsorg om honom. Tänk så svårt lärjungarna hade att tro. Det är verkligen ett synligt exempel på att vi inte kan tro av oss själva. Men nu ser vi hur Gud fostrar dem för sin uppgift att gå ut i världen med evangeliet. Allt upprättades inte på en gång. Jesus kom inte och gav dem ett himmelrike på jorden. Han upprättade inte ett synligt rike och ställde fram troner och tillsatte ämbetsmän som lärjungarna då fick njuta av, som de hade hoppats. De upprättades och tröstades stilla under några veckor. Jesus kom med ett ord till dem. Han andades på dem. Han gav dem sin frid. De återfick frimodighet och fick kraft för dagen som behövdes, men ändå satt de instängda bakom lås och bom av rädsla för judarna. Det var först när den helige ande plötsligt kom till dem med en explosiv kraft som de sen gick ut. Han gav dem ordet att predika. Han påminde dem om vad Jesus hade sagt. Och han försåg dem med alla de krafter de behövde för att göra det och stå fasta vid det. För den uppgiften skulle inte bli lätt. Det dröjde inte länge förrän den första måste offra sitt liv. Och de blev dragna inför stora rådet. De förbjöds att vittna om Jesus. Men de sa, vi måste tala om det som vi har sett och hört. Lärjungarna var också tröga att tro. Men vi som är tröga att tro har Gud försett med ett underbart konkret tecken för att vi ska tro att det som Jesus har gjort gäller just oss. Vi ska gå tillbaka till Kolosserbrevets andra kapitel. Där säger Paulus, i honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev också ni uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande i Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisade dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Allt här presenteras i förfluten tid. Det är gjort, det har skett. Ni blev omskurna i dopet. Ni blev uppväckta. Ni har fått förlåtelse. Skuldebrevet är fastspikat vid korset. Han har klätt av välderna och triumferat över dem. Lägg märke till när den här triumfen skedde. Han har förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Tänk så märkligt. Det var ju den största skam och vanära som drabbade Jesus. Och där triumferar han över sina fiendemakter, över djävulen och hans anhang. Tänk vilken skillnad det är på Guds sätt att se på det och på människornas sätt. Därför är det så också att världens människor inte ser på oss kristna med rätta ögon. De ser ett fåtal svaga människor utan stora materiella tillgångar. De fäster ingen vikt vid vad vi gör eller säger. Men Gud ser något annat. Han ser sina älskade barn som har helgats genom dopet, som har dött och begravts med Jesus och uppstått med honom till ett nytt liv. Dessa barn har allt i honom, som Paulus säger. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Tänk vilken motsättning det här är till det förakt som ofta möter oss från världen. Kraften är inte vår utan Guds. Och den kraften visade sig överlägsen djävulens alla härar när Jesus dog på korset. Men den visade sig framförallt i att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Allt det som verkade så omöjligt hade nu blivit möjligt. Ja, det hade blivit verklighet. Dopet är här också ett uttryck för den här motsatsen, särskilt barndopet. För vad ser vi när ett barn blir döpt? Det verkar ju inte hända någonting. Vatten utgjuts över barnets huvud. Några ord sägs. Barnet kan inte bekänna sin tro. Det har inte valt något. Men det avgörande finns där. Där kraften inte finns hos oss, där handlar Gud. För han säger ju att just i dopet har vår syndiga natur klätts av och begravts med Jesus. Och där har vi också uppstått till ett liv i gemenskap med honom. Det syns inte, och det verkar så dåraktigt att tro att något sådant händer. Men det händer, för där finns Guds ord. Där Guds ord och ande är med, där sker mäktiga ting. Därför är också påsken sedan urkristen tid dopets stora högtid. Påskens uppståndelseliv föder nytt liv i det som var dött. Precis som vi nu upplever hur våren föder naturen på nytt. Den fysiska återfödelsen som naturen visar upp kan ses av alla. Men det andliga är dolt för våra ögon. Jag vill ta ett vittnesbörd från andra Korintierbrevet där Paulus beskriver den här motsättningen mellan världens uppfattningar och verkligheten i Guds värld. Någonting som han har prövat på så oerhört starkt. Först från det fjärde kapitlet. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Och i sjätte kapitlet får vi läsa mera. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Tänk det här sista. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Vi kan inte fatta att Paulus har utstått så mycket i Guds rikes arbete. Hans bekymmer är långa vägar ifrån våra bekymmer. Desto mer borde de här härliga orden rycka upp oss och stämma oss till en stor glädje. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Paulus uttrycker det här på ett annat sätt med orden: ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Inför världen är vi som döda, men vi lever. Och vårt liv är gömt bort för världen. En dag ska det bli uppenbart vilka som verkligen lever. De som lever i tron på Jesus, som har dött och uppstått med honom, ska hälsas välkomna till det rike som Gud har tillrätt åt dem före världens begynnelse. Men samtidigt ska det också bli uppenbart att det som världens barn har trott var ett riktigt liv egentligen bara var död. Det hade inget värde. Det kommer inte att ge någon frukt på uppståndelsens dag, utan frukten är evig död. Bortvisning från Herrens ansikte. Det här är nu grunden för apostelns förmaning som blir vårt avslutande ämne idag. Då ni nu har uppstått, sök då det som är där ovan. Om vi nu har blivit döpta och har fötts till ett nytt liv, om vi har fått förlåtelse för våra synder, så att ingenting mera stänger oss ute från himlen, Guds härlighet, kan vi inte då sätta punkt här? Det är väl inte meningen att vi ska lägga något till det som Jesus har gjort? Är inte allt färdigt? Jo, vi ska här notera två saker. Det ena är att Gud inte kräver att vi ska medverka till eller delta i det frälsningsverk som han har utfört för oss. Det är färdigt. Det han gjorde räcker för alla, och det ska vi inte försöka lägga något till, som det heter i en av sångerna i Sions harpan. Nu får i tro du vila blott i både fröjd och nöd vid detta verk, ty allt är gott genom Jesu död. Men att här lägga något till är att sig själv bedra, ty Jesus ensam äras vill, lovpris, halleluja. Vårt sökande efter det som är där ovan handlar alltså inte om att vi ska sträva efter frälsning av egen kraft. Vår frälsning vilar i det som Jesus gjorde på Golgata för alla människor. Och att det verkligen gäller alla bekräftades genom hans uppståndelse. Men det andra, det är att vi ännu inte är hemma. Vi lever farligt. Därför behöver vi Guds kärleksfulla pedagogik som leder oss på vägen, som skyddar oss mot faror. Och det är den här pedagogiska omsorgen om oss som uttrycks i textens förmaningsord. Den värsta faran är att djävulen, som hade oss i sitt grepp och som trodde att han hade segrat på långfredagen och vunnit den slutliga segern, han fick se sig besegrad och ser att han går miste om sitt byte. Och nu blir han rasande. Nu försöker han få oss tillbaka på allt sätt. Ett sätt som han försöker använda är att vända vår blick bort från himlen så att vi uppehåller oss kring det jordiska. Där har han ganska lätt uppgift idag. Han behöver bara peka på hur bra vi har det. Vi har det gott i våra fina hus. Vi äter och dricker vad vi vill. Vi har kläder så det skulle räcka till för många andra. Vad behöver vi mer? Vår rikedom är en stor fara. Det undervisar oss Jesus om i många sammanhang. Rikedom i sig själv är inte synd. Vi vet ju att det finns många bibliska gestalter som var rika. Vi kan bara tänka på Abraham. Men faran ligger i att vårt hjärta blir så fäst vid det jordiska att vi glömmer himlen. Det här har djävulen lyckats använda sig av genom att förleda kristna att tro att evangeliet främst består i att tjäna här på jorden. Det är så många som saknar mat för dagen och som behöver hjälp i yttre avseende. Då är vi som kristna förstås skyldiga att hjälpa. Vi lever inte för oss själva. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa dem. Vi har fått för intet, därför ska vi också ge för intet, säger Jesus. Men det viktigaste som vi har att ge, det är att visa på vägen till himlen. Vi må ge hur mycket som helst av vårt jordiska goda. Men om vår granne inte har sitt ankare i himlen, så kommer han att gå förlorad, trots sina rikedomar. Därför ska vi inte stanna i vår egen krets och behålla evangeliet för oss själva, utan gå ut och berätta om den uppståndne. Den som har blivit räddad från döden och ser en annan som håller på och går under, han kan inte vara tyst, utan han måste göra allt vad som kan göras för att rädda sin vän. Vi har ju blicken mot himlen och förstår att den verkligt viktiga frågan är att bli evigt salig. En annan taktik som djävulen använder är att göra oss lata när det gäller Guds ord. Det kan både gälla det egna bruket av Bibeln i vårt andaktsliv och i husandakten, och att gå till samlingar där Guds ord predikas rent och klart. Vi behöver allt det där. Och vi behöver det mer än någonsin idag, för tiden är ond. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och här ska vi också understryka att lyssna på Guds rena och klara ord, inte på det som är falskt. Det är så att det ska finnas en kretsgång här, ett ekorrhjul i god mening. Genom att umgås flitigt med Guds ord får vi en längtan efter att göra det ännu mera. Ett tecken på att det är något som fattas oss är när vi inte längre har lust att läsa eller höra. Man brukar tala om att det finns torrtider. Det är tider av frestelse. När vi särskilt lätt kan falla offer för djävulens ränker. Och det här behöver vi också påminna varandra om. Vi behöver trossyskon som är uppmärksamma på oss, som varnar och förmanar när det ser ut att finnas hot mot vårt sökande efter det som är där ovan. Det ska inte vara ett vaktande av typ hemlig polis, utan en äkta omsorg i kärlek. Det är därför vi behöver en församling. Man kan jämföra vårt behov av Guds ord med en brasa i öppna spisen. Alla som har gjort upp eld vet att man behöver ett antal vedträn. Och de ska helst vara torra. Gärna ska de vara av samma storlek ungefär för att man ska få en bra brasa. Då elden brinner bra blir det varmt. Då veden tar slut, falnar elden, värmen försvinner. Vi behöver ständigt påfyllning av torr ved för att vår andliga eld ska brinna. Den veden är Guds ord. Och det är inte bra att veden är våt. Ord som innehåller människotankar och rent av falsk lära ger ingen andlig värme. Och för att brasan ska brinna bra behöver vi flera vedträn. Det är, som ni alla vet, svårt att göra upp eld om man har bara ett vedträ. Vi behöver våra sammankomster. En församlingsgemenskap med gudstjänster, samtal i vår hemkrets. Vi behöver bönen. Vi ska inte tro att det är tänkt att vi ska vara kristna på egen hand. Lika lite som det är svårt att få en brasa att brinna om man har bara ett ensamt vedträ. Det här ska också ge oss iver att gå ut och berätta för andra. Tänk därför på Jesus. Sök det som är där ovan. Och vänta på den härliga dag när det som nu är syndigt och bristfullt ska vara borta. Och vi ska få uppstå med förhärligade kroppar för att se Jesus öga mot öga i klarhet och jubel. Tanken på himlen fröjdar min själ, klinga min harpa, där blir allt väl. Tack käre Jesus, tack för din nåd. Tack att du köpt mig, saliga råd. Jubla min ande, snart är du där. Slipper då känna syndens besvär. Slipper då synda, slipper då tro. Ljuvliga vila, saliga ro. Amen. Lovad vare du, vår uppståndne och levande frälsare, som genom ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga för ditt utgjutna blodskull. Amen.